A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Viss och Svärm on the run. Jag som pratar nu heter Josefin Svärm. Och vem har jag på andra sidan?
Här sitter Sara Viss.
Är allting bra med dig?
Det är bra. Jag tror det är bra att vi kör en liten repetition om vem som är vem ibland. För att det kommer ju nya lyssnare. Ja. Och jag tror inte att det är svårt att skilja våra röster åt. Vi har både olika dialekter och jag är nästan konstant hes.
Ja.
Och, så. Men jag tror att det är bra, för att har man inte lyssnat på oss tidigare så vill man ju ändå veta vilken röst som kopplas till.
Ja, vem. Vad heter hon som pratar östgötska och vad heter hon som pratar åländska?
Exakt.
Ja, så Josefin heter jag då som pratar östgötska.
Ja. Yes. Och Sara bryter lite finlandssvenska och åländska. Någon härlig mix.
Superhärtare. Ja, hur har veckan varit för dig?
Den har varit bra. Det har ju varit påsklov. Så det har varit väldigt lugnt och skönt. Och jag måste säga att jag var inte så jättestort behov av lov, för jag har ju haft väldigt lugnt på jobbet på grund av mycket avbok med PT-kunder och sådant. Och sen så hade jag ju dessutom tagit ledigt torsdag, fredag från jobbet för att vi skulle åka till Åland, vilket vi inte kunde göra nu. Men det gjorde ju att jag inte hade bokningar torsdag, fredag. Onsdagar jobbar jag hemifrån, då poddar vi och sånt. Så jag hade ju, jag jobbar måndag, tisdag och sen var jag ledig.
Men vad hände med dig då? Var du rastlös? Eller var det skönt?
Nej, men det är lite på det, och det är mysigt att vara hemma. Samtidigt känner jag liksom nu under så här graviditeten och så också att det är bra för mig att ha lite rutiner. Så för att bli för ledig så blir jag nästan ännu tröttare, för att jag inte har någonting att förhålla mig till.
Känner ni det där?
Så att jag har varit lite trött, men jag har försökt passa på att vila på dagarna och sådär. Så nej, men vi har haft jättemysigt hemma. Vi hade en sån B-plan då, att ett par andra kompisar som bor i Stockholm, i och med att ingen av oss kunde åka iväg nu under påsken, så skulle de komma ut till oss och sova över en natt i vår gäststuga och sådär, så att umgås. Men sen så vaknade en av dem upp med halsont.
Nej.
Och i dagens läge vågar man ju inte komma. Nej. Fast det bara är lite ont i halsen. Så att även vår B-plan blev inställd. Så vi var bara familjen i typ 5 dagar hemma.
Men det kan vara skönt.
Jag var med på Lasses löppass. Och det var väldigt mysigt. Och nu tog vi, att jag och Rasmus också följde med i cykel. Så då känner man ändå att man får komma med ut och springa lite om Lidingö-loppsbanan lite där. Och vi var till Lidingö-vallen. Och det var härligt att få vara med på ett löppass. Även om jag inte
sprang. Det såg jag på dina stories, tror jag det var.
Hur har ni haft det och hur var din födelsedag?
Ja, vi har också haft det väldigt lugnt, skulle jag vilja säga. En av de lugnaste veckorna på länge har det verkligen varit. Vi firade ju min födelsedag, men det var ju bara jag och min sambo och våra barn som firade tillsammans. Vilket var väldigt skönt och mysigt. Svärfar kom förresten på kvällen, tror jag att det var. Nej, det var på Mios födelsedag. Alltså, jag och min son fyller ju... Vi fyllde 9 och 10 april. Så att jag mixar ihop våra dagar ibland. Men på hans födelsedag så firade vi mig lite också. Så var det ju på fredagen där. Så då kom svärfar hem och gav present och sådär. Det var väldigt, väldigt skönt och mysigt, tyckte jag faktiskt. Att ta det lugnt ändå. Men i övrigt så har veckan varit så här... Jag har varit lite rastlös faktiskt. Måste jag erkänna. Vi har haft det så för lugnt. Och nu undviker man ju... att umgås för mycket med andra människor och ha människor hemma och åka iväg och hälsa på folk också. Så att vi har sett lite ute så med vänner, grillat korv och haft picknickar och sådär, vilket i och för sig är väldigt mysigt. Så att mycket uteaktivitet Det är ju faktiskt den stora fördelen tycker jag med det här, att man är ute, eller vi i alla fall är ute så mycket mer som familj.
Ja, jag tänkte det var himla tur också att det var väldigt fint väder. Han är också väldigt härligt väder.
Jättefint har vi haft.
Sen var det där söndag, måndag eller någonting som vi fick i Stockholm, i alla fall en riktig hagelskur. Det blev kallt, men det ändå var det väldigt härligt, måste jag säga. Ja. Soligt och fint.
Och sen gick jag in i så väldigt skön energi här i morse kan jag säga, för jag var ute och sprang tidigt. Klockan 6 var jag ute i morse och sprang. Jag älskar ju att gå upp på morgonen och springa innan min familj vaknar upp i alla fall. De går upp klockan 7, så klockan 6 gav jag mig ut och han springer 8 kilometer med inslag av 8 gånger 50 meter sprint. Så jag lovade att jag skulle få till förra veckan. Det blev nu istället.
Jag såg det på Instagram i morse och så tänkte jag så här, nu känner du dig stressad för att du hade poddat. Och du behövde göra det klockan 6 men nu på morgonen.
Ja, jag tänkte inte bara för att jag var ute och sprang, bara nu har jag chansen här att köra den här sprinten innan jag kommer tillbaka och vi ska podda igen. Så det gjorde jag.
Ja.
Så att nu kommer jag in med härlig energi här kan jag säga, idag i alla fall.
Mm. Ja. Men jag tänker att det där var ändå godkänt, för egentligen borde man ju ha till nästa poddavsnitt på sig och inte bara tills det släpps.
Jag tycker med det.
För då vet ju inte de andra vad som ska göras.
Så en vecka har vi på oss då, säger vi.
Så vi har ju liksom till nästa.
Ja, helt rätt. Då är det godkänt för mig ändå då, kan man säga.
Ja, hur kändes det då? Hur kändes det i fot och knä och så?
Nej,
att springa snabbt.
Jag börjar ju känna mig hel igen. Jag vågar inte säga det högt. Sista 2 veckorna har jag liksom inte ens, du vet, tänkt på foten. Och det är ett tecken på att något har hänt. För det har varit en känning hela tiden. Och jag har typ glömt bort att jag är skadad. Eller har varit skadad. Jag kom på det sprang i morse nu. När jag kom hem så frågade min sambo så här, hur gick det? Kändes foten? Jag bara, foten? Nej, det kändes ingenting. Så. Och även när jag körde sprint och kom upp på fotbladet mera, så kände jag inte heller. Det gjorde liksom inte ont. Så jag hoppas att det här var ett tecken på att jag snart är fri från fotskadan. Knät är också så mycket bättre. Det var ju någonting som fysion sa till mig, att knät kan ta längre tid att återhämta sig från, för det är meniskskador, det kan ta lång tid. Men det är liksom, nu kan jag sitta och skotta rätt så långt ner liksom. Det har jag inte kunnat göra förut. Och när jag springer så jag känner typ inte av knät någonting faktiskt nu. Mina skador börjar lägga sig lägligt till våren här. Så jag hoppas få till mycket löpning nu, alltså vår sommar. Det känns bra.
Men kör du fortfarande som rehab och de här bålövningarna som du fick?
Alltså, det jag gör egentligen. Jag kör inte så enskilt sådana bålövningar nu. Men jag tänker hela tiden på att aktivera hela bålen. Så fort jag liksom rör mig så tänker jag på att verkligen spänna hela bålen, används, som vi pratade om det här med cylindern, att jag spänner inte bara fram till magen, jag verkligen aktiverar hela bålen och liksom spänner ut mer runt hela liksom, runt hela bålen, du förstår vad jag menar, eller hur?
Ja, absolut.
Och jag känner att det ger ju jätteeffekt. Jag kan se ibland sen när jag körde styrkeövning, så jag la upp på Instagram för ett tag sedan, jag körde air squats och hoppade. Där ser jag att mitt högerknä faller in lite i hoppen. Så jag har fortfarande mycket, lite att jobba på just på det faktiskt. Men det kommer. Och jag känner att just det här med bålen, att det kommer göra väldigt stor skillnad. Och även för löpsteget kommer det göra stor skillnad.
Gud vad bra, för då har du också, jag tänker att det är sådär man vill att en rehab eller övning ska bli, att man vill att det ska ändra ett mönster eller tänk så att det kommer med i allt du gör och inte bara medans du rehabbar.
Nej, och det kommer ju ske, alltså det sker naturligt nu för mig att jag gör det. Även om jag går en promenad så spänner jag liksom bålen på rätt sätt. På ett helt annat sätt än förut. Jag känner att min bål har blivit bredare. Faktiskt, det känns så. Jag känner att det är lite smalare på så här kort tid. Det känns ju lite konstigt att säga så, men det känns som att min bål har liksom vidgats på något sätt. Kan bero på det.
Men jag upplevde också att det blev så ganska snabbt när jag började träna med det med bredda bålen. Och det är ju lite samma aktivering som jag gör nu under graviditeten också för att störa upp. Den som jag vet att många reagerar väldigt mycket för, magen ändrar så stor form när jag gör den, att det ser ut som att min gravidmage blir mycket, mycket mindre.
Ja, gud ja.
Men det, ja, vissa blir till och med oroliga att bebisen ska bli mosad och kläm.
Ingen risk för det.
Men det är det. Men grejen är den att det är också så här, dels kan den inte bli det, men också det där att den blir ju, samtidigt när den blir så plattare så blir magen bredare. Ja. Så det finns utrymme mer åt sidan, men det gör, jag gör ju lite samma grej, att jag breddar midjan och då kommer automatiskt stödet alltså så här att det trycks in lite. Och då ser det ju ut som att magen blir plattare, men den blir ju samtidigt bredare och får den här stabiliteten.
Exakt.
Bra grej. Men du, jag tänkte så här, vi har ju fått lite tips och så från lyssnare på ämnen och sånt som vi ska prata om. Och vi fick ju ett som jag tyckte att var väldigt bra och samtidigt väldigt svårt att ta upp. Men jag tänker att det är ändå det vi ska dyka ner i idag, i alla fall. Så jag tänker att jag börjar med att läsa upp frågan som kom till oss. Och den går så här. Hej, lyssnade just på er podd som jag gör varje vecka. Ni efterlyste tips på ämnen. Vet att jag önskat detta innan, men jag ger inte upp så lätt. Jag önskar ett avsnitt om hypertyreos. Hur ska man tänka vid träning, kost och så vidare? Jag blev diagnostiserad för cirka ett år sedan, men får inte riktigt bukt på med det och vet att många med mig känner samma sak. Allmänläkaren jag har mött har lite för lite spetskunskap och på nätet möts man av en massa mer eller mindre tillförlitliga tips och råd. Det är en djungel helt enkelt. Vill så gärna komma tillbaka till mitt gamla jag så gott det går, med viktstabilitet, ork, glädje, energi med mera. Tack så länge. Så den frågan. Och min första, i och med att hon skrev också att det var inte första gången hon har frågat om det, och det är ju lite så här som hon själv skriver, att läkaren saknar spetskompetens eller kunskap av det. Och då känner jag att vi kommer ju kanske inte kunna ge mer än vad hon hittar på nätet och vad läkaren kan, för att vi har ju inte heller någon utbildning eller fördjupad kunskap inom det här, så att det blir ju lätt att vi ger samma blandade tips och råd som man hittar på nätet, för det är ju ofta så att de som finns där är vad som har funkat för någon men inte för någon annan, och därför blir det luddigt, för det finns så lite vetenskapliga studier som visar att det här skulle funka på alla.
Precis.
Och då blir det här jättesvårt, så jag tänkte nästan strunta i den här frågan igen.
Ja.
Men så slog det mig att vi har ju lite andra erfarenheter i alla fall. Du kan väl berätta lite om din erfarenhet av sköldkörtel rubbning, vilket det här är.
Jo, men det är ju så att jag har motsatsen egentligen till hypertyreos. Jag har hypotyreos. Och det är också en rubbning i sköldkörteln. Och jag ska bara liksom läsa upp lite här vad hypotyreos är. Och det här är taget från 1177, så det är ganska så tillförlitligt ändå. Hypotyreos, som jag då har, det är brist på sköldkörtelhormon. Och sköldkörteln, den producerar hormoner som påverkar nästan alla kroppens funktioner. Men om sköldkörteln tillverkar för lite hormoner så kan man alltså få hypotyreos. Och hon som skrev nu har ju alltså tvärtom. Den tillverkar för mycket hormoner som får hypertyreos. Men vid hypotyreos så får man låg ämnesomsättning och kroppen går liksom på lågvarv hela tiden. Det finns lite olika slags hypotyreos. Det vanligaste är att bristen på det hormonet beror på kronisk sköldkörtelinflammation. Och det är det som jag har. Jag har Hashimoto's disease, eller Hashimoto's sjukdom. Och det är alltså att jag har en kronisk sköldkörtelinflammation. Och då påverkar immunförsvaret organen och det ger en bestående inflammation i sköldkörteln som gör att funktionen långsamt försämras. Och då krävs det en liksom livslång behandling. Jag äter ju Levaxin till exempel. Och det kommer jag göra hela livet. Och vanliga symptom på hypotyreos som jag då har, det är trötthet eller mindre ork, depression, koncentrationssvårigheter, frusenhet. Sen kan man också ha torr hud, torrt hår, förstoppning är vanligt, viktökning, minnessvårigheter, långsam hjärtrytm, ont i leder och muskler och svårare att få barn. Det är de vanliga symptomen på hypotyreos. Och jag tänkte på hon hypertyreos där. Trötthet är också vanligt för båda de diagnoserna egentligen. Det som skiljer lite är att jag går på lågvarv i min sjukdom. Och hon då som skrev går väl lite mer på högvarv då. Och har ett mer stresspåslag i kroppen istället. Så det är lite så motsatserna. Men tröttheten har vi ju liksom gemensamt. i båda sjukdomarna.
Precis. Så det som är med hyper, då har man liksom att sköldkörteln överproducerar. Ja. Men jag tänker att det blir fortfarande den här obalansen i energinivå, i humör, i liksom balans, ja, kring allting som hon upplever också. Det är vanligare också med viktnedgång, till exempel vid hyper. Mm. Och det är ju också för att kroppen alltihopa går liksom på för uppspeedat, ja, om man säger så.
Precis.
Så men många symptom, den kan ju vara lite tvärtom. Alltså här är mycket, istället för att man känner sig kall och frusen, så är man här i hyper, har mer svettningar och värmekänsla. Mm. Trötthet, samma, ja, som du sa. Och dålig sömn, kanske man kanske har svårt att komma ner i varv. Menstruationsrubbningar, hjärtkallappningar, ökad puls, darrningar, aptitlöshet, viktnedgång, nervositet, oro, lätt att gråta. Alltså det finns mycket symptomer och de kan också vara ganska svåra att tyda, till en början, liksom att förstå vad det är.
Absolut.
Så det vi har nu tänkt det här avsnittet då, det är ju faktiskt att prata lite framförallt om dina upplevelser, kring hur det var att få diagnosen, hur du måste jobba runt det och sådär, och förhoppningsvis så kan hon kanske ändå känna igen sig, och även, jag tänker även andra personer som kanske får kämpa med energibalans och jämnhet, kanske av att man har varit stressad, gravid eller liksom andra orsaker som gör att man känner att man är inte i balans hormonellt och inte energimässigt.
Man har varit utbränd också på jobbet, utmattning.
Ja.
Ja, det finns många, tror jag, som kanske är igen sig i en situation där man är väldigt trött och slut helt enkelt. Och hur man liksom på något vis kan styra energin lite kanske. Hur man kan liksom hitta ett sätt att leva med att vara lite trött. Eller vara ganska mycket trött ibland. Ja. Hur hittar man ett sätt att leva ett normalt liv i det?
Hur var det för dig? När fick du din diagnos?
Diagnosen, nu minns inte jag exakt när jag fick den. Jag tror att jag var... kan ha varit runt 20 års åldern, 21-22 någonstans där kanske. Och det var för att min mamma hade gått på utredning väldigt länge. För hon, det var någonting som inte stämde i hennes kropp. Den hade lagt av, hon var jättetrött och slö, fick alltså pricka på hela kroppen, utslag på kroppen, reagerade jättekonstigt. Hon läste på om det här själv, om hypotyreos, och gick till läkaren. Jag tror att det här jag har. Och de hade undersökt henne ganska mycket liksom. Ingen visste vad det var som var felet. De tog prov på henne och såg direkt att okej, du har Hashimoto's sjukdom liksom. Nu kan vi börja behandla dig. Och då sa de också läkarna att det här är en ärftlig sjukdom. Och vi är fyra systrar, så vi fyra fick direkt komma upp och ta prover också, om vi hade samma. Och alla fyra fick testa oss. Och jag och min tvillingsyster, vi misstänkte innan att det var så mycket när jag läste på om det här som var så här: det här är jag. Jag tror att jag har det här liksom. Så det var väntat resultat, att vi fick ju svar att vi två har samma som mamma. Våra andra syster har inte det. Men vi två har det. Och läkaren trodde att vi har haft det sen vi kom in i puberteten. Det var vad han trodde.
Vet du om det är det som vanligt att det är när man får så här, jag tänkte med puberteten, att det är just det här hormonförändringarna som sker?
Det känns ju som att det måste att det, ha det, göra i så fall, tänker jag.
Ja, för jag tänker att nu har det ju blivit så pass vanligt bland kvinnor också att man får det under graviditeten. Det kan vara tillfälligt. För att nu när jag väntar nu andra barnet här nu då, då testas ju alla gravida för sköldkörteln. Det gjorde jag inte med Rasmus för 3-4 år sedan då.
Jag gjorde ju det för att jag har sjukdomen, så testar de mig.
Ja, för att du har det. Ja. Men nu gör de det liksom på alla, för att det visar sig att det är så vanligt att man får åtminstone problem under graviditeten och efter, sen kan det försvinna. Ja. Men jag tänker det är också en sån stor hormonförändring.
Det måste ju ha med det att göra, absolut. Men jag tror de flesta är liksom lite äldre ändå som får diagnosen, som min mamma ungefär, tror jag att de flesta kanske är. Men, så det, jag tror inte den största procenten egentligen får det i tonåren, men det finns en stor risk just då att det bryter ut ändå bland de som har det.
Men hade du, förstod du liksom i tonåren att du var trött och hängig och de här liksom låg eller så? Eller var det som att du tänkte att man, att du bara är så?
Ja, nej, jag förstod inte att det var en sjukdom. Verkligen inte. Jag har alltid varit, alltså, tränat väldigt hårt. Just i tonåren så tränade jag väldigt mycket friidrott. Spelade handboll. Jag var typ aldrig hemma. Var i skolan, plugg och så var jag träning i princip varje dag. Så jag tänkte så här att det här i kroppen säger bara till mig att jag behöver sova lite extra. Jag behöver hämta in energi någonstans ifrån. Det är så tänkte jag. Men det som var, det jag kan minnas, det var ju att jag och min syster, vi låg ju liksom sista lektionen i skolan på högstadiet, så låg vi längst bak i klassrummet och somnade bakom böckerna. Alltså vi satt så längst bak, för vi kommer somna. Vi visste det liksom. Vi orkade inte i skoldag. Och samma konfirmationer minns jag också på de lektionerna som var efter skolan. Då var det med, då satt vi bara, vi sitter så längst bak för vi kommer somna. Vi vet det liksom, redan innan. Efter halva lektionen när vi gick, så låg vi liksom och alltså blunda och sakna liksom, båda två. Så efterhand så förstår jag verkligen så här att det här var inte normalt. Alla andra var ju vakna och pigga och vi låg och sov liksom.
Det måste ju nästan kännas jobbigt att man känner sig lite lat.
Verkligen, och det var ju inte jag. Tyckte jag själv, jag vet inte. Jag liksom, gjorde vad jag kunde. Jag tror så här efterhand att jag var väldigt aktiv för att kompensera på något sätt. Att det var, när jag var aktiv så höll jag mig liksom ändå igång. Då fanns ingen risk att jag skulle somna. Så jag tror att jag, både vi två har varit så här, det har varit vår räddning. Vi har liksom gjort det omedvetet att vi har valt att vara väldigt aktiva för att inte gå in i den här energilösheten som vi liksom har levt mycket med. Nej, men så det var just tröttheten och frusenheten har jag liksom haft, alltid varit så himla frusen, framförallt innan jag började äta medicin. Jag frös hela tiden. Alltså det var jättejobbigt. Och sen lite så ont i leder och muskler har jag också upplevt genom åren en del. Jag är väldigt öm typ så här på, jag är väldigt öm på kroppen. Ovanligt öm. När vissa människor tar på mig, det kan räcka att du typ så här bara tar på mig lös, så kan jag bara aj, fan ont jag fick så. Det är inte heller så normalt. Och sen viktökningen där mellan 6:an och 7:an gick jag upp 10 kilo vikt. Det kan man göra för att man kommer in på breten med 10 kilo på min kropp då. När jag var väldigt lite, det var faktiskt väldigt mycket. Och det reagerade alltså vår mamma på då, minns jag. Vilket hon förstod sen att det kanske berodde på det här. Och sen det här med minnessvårigheter har verkligen varit en grej. Jag kan ju liksom, det kanske många känner igen sig också. Det är säkert vanligt, men att man hamnar i, alltså, verkligen i en dimma. Där jag sa för en minut sedan, så frågade min sambo, vad sa du? Så bara, jag minns inte. Jag har ingen aning. Vad pratar vi om? Alltså, det händer ju jätteofta att jag verkligen ser det som hände alldeles nyss som en dimma liksom. Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Så det är med en sån där grej. Och koncentrationssvårigheter, det är, så här, det är också en vanlig grej. Jag har varit väldigt duktig genom åren. Jag tror jag har lärt mig det, att när jag sätter mig med någonting så sitter jag och fokuserar bara på det till 100%. Och då är jag, så jäkla supereffektiv. Alltså jag kan plugga, jag kan liksom skriva en artikel på typ, alltså typ en timme så jag är klar. Alltså jag blir verkligen jätteeffektiv i det jag gör. Men jag kan inte koncentrera mig på annat då. Då är det liksom kört. Utan jag tvingar mig själv att sitta med och bara så här tokfokusera. Jag tror att det här har också varit så här en strategi för mig att lösa sådana situationer som andra kanske löser liksom, bättre, tror jag.
Men i dagsläget, om man tar så här träning, jobb, familj och så här, på vilket sätt märker du att den påverkar dig? Nu äter du för sig medicin för det. Känner du fortfarande av ändå att du har bra och sämre dagar, eller känns det helt stabilt nu?
Absolut instabilt. Det har aldrig känts stabilt faktiskt.
Så på vilket sätt kan det påverka dig i dagsläget om man tar just träning, jobb och familj?
Men alltså jag får ju liksom så här prioritera. Varje dag får jag prioritera. Jag måste ju liksom, som jobbmässigt till exempel, när jag ska jobba så behöver jag verkligen så här, okej, det här ska göras idag. Det här måste göras idag. Det blir liksom prio, gå all in. Precis så här koncentrationsgrejen, gå all in på den här grejen tills jag är klar. Sen kanske det blir det jag gör den dagen ibland. För att sen är min energi helt slut. Alltså, verkligen helt slut i huvudet. Så oftast väljer jag att först träna tidig morgon. För då vet jag att okej, energin till träning kommer jag kanske inte ha eftermiddag. Så jag tränar på morgonen. Jobbmässigt gör jag det jag behöver göra. När hjärnan är liksom lite pigg från träningen löser jag det. Jobbar så länge som jag orkar. Oftast så blir det en ganska kort jobbdag. I alla fall timmar i sträck så blir det inte så långa. Och sen när barnen kommer hem från skolan så vill jag vara så pigg som möjligt. Vilket ibland är väldigt, väldigt svårt. Men då vill jag liksom helst ha, alltså, träning och allting gjort. Så att jag kan vara med dem. Ibland kan det vara så här också att jag har sprungit ett långpass en söndag och vill vara med familjen och fokusera på dem efteråt. Ibland har typ inte det gått, för att jag är helt urlakad efter ett 2-milspass kanske. Under tiden så räcker energin till just då, där och då. Men efter så kan jag ligga flera timmar och bara orkar inte göra någonting på hela dagen. Liksom. Så vissa dagar så har jag valt att ta bort långpasset för att, på helgen så, för att då vill jag vara med familjen. Så jag får så verkligen så här, tänka om väldigt mycket vilka val jag gör hela tiden för att spara energi. Och samma är ju så att jag prioriterar ju alltid sömnen. Alltså jag går och lägger mig tid varje kväll. Det har jag gjort alltid. För att jag vet att jag är uppe länge här nu. Då, imorgon blir inte kul då för mig. Alltså det bara är så. Så tidig sömn, alltid. Sover kanske i alla fall 8 timmar om dagen. Om natten. Det behöver jag. Ja, det vet jag. Och då ser jag till att få de timmarna sömn i kroppen. Och det innebär att jag väljer bort väldigt mycket, alltid gjort det väldigt mycket socialt på kvällarna. Jag träffar inte mycket folk på kvällarna, utan då är jag hemma tidigt. Och det här kan ju vara en sån grej som när man är iväg på saker, på olika events eller uppdrag eller teamträffar och liknande, så är jag alltid den som går till hotellrummet och sover först. I princip alltid så, för att jag, och det här förstår ju inte människor riktigt oftast. Så där får jag oftast höra typ så här att, men du är barnfri nu, kom igen, du ska ut och festa mer efter, så här. Jag bara, jag orkar inte, jag behöver min sömn. Och då är jag alltid fått försvara det för människor. Och det har faktiskt varit ganska jobbigt genom åren. Nu är jag så pass van vid det och så pass, höll på att säga, gammal, men nu är jag mer bekväm i det. Men det var väldigt jobbigt en period att behöva liksom bara förklara sig hela tiden. Och samma med det här, tacka nej till alkohol, jag är ganska ofta. Det frågar ju väldigt många mig när jag var yngre. Varför gjorde det? För att jag var tråkig, den här grejen liksom. Förklarade där igen liksom att nej, men jag klarar inte av att dricka alkohol nu, för jag behöver min sömn och vila. Kroppen klarar inte av det. Jag måste spara energi. Men hur förklarar man det till en person som inte är samma sits? Liksom? Det är svårt. Så jag får ju liksom verkligen så här fördela energin rätt helt enkelt under dagarna för att hålla. Och sen såklart, jag väljer ju att leva ett väldigt, alltså, sunt liv skulle jag vilja kalla det kanske. Jag måste välja ett liv där jag tänker hälsa väldigt mycket. Jag tänker välmående. Jag ser till att äta bra mat, komma ut mycket. Som sagt, tidiga morgnar, komma ut, gå eller springa gör jag väldigt ofta. Det gör väldigt gott för mig. Det ger mig energi. Och välja att vara med nära och kära. Det är det jag prioriterar egentligen.
Jag tror att det är därför också. Jag funderar så här, det här med att du sällan har följt träningsprogram. Mm. Utan du kör ju lite från dag till dag hur du, och lägger upp ditt eget lite på känsla. Tror du att det har mycket att göra med det här, din energi och ork?
Jättemycket kan jag säga. Oj, oj, oj. Det har så mycket med det att göra. Jag tror inte jag skulle kunna följa ett träningsprogram. Jag skulle bara bli besviken och känna mig misslyckad. För att vissa dagar så kan jag inte springa hårt. Alltså det, kroppen säger bara nej, nej, nej. Det kan till och med vara så att jag ibland behöver börja gå. Fast jag är så pass vanlöpare. Så jag, det är därför jag också går in och går ut ofta och bara så springer på känsla och säger, tänker så här, men vi får se vad det blir idag. Hur långt det blir, det vet inte jag när jag går ut. Det visste inte jag i morse. Jag tänkte 5 från början, började jogga sakta, stanna lite på vägen för att kolla på utsikten, sprang vidare. Sen efter typ 5 kilometer, då kom jag igång. Och då bara, fan, ska jag är rätt stark idag. Ja, men då ökar jag på lite. Så jag körde 2 stycken stabba 500-ringar mitt i. Jag körde sprinten som jag visade upp förut på stories. Och spurta hem. Så att idag var en stark dag. Men det visste inte jag när jag gick ut. Men det blev en stark dag. Mm. Så att det är ju, jag kör väldigt mycket träning på det sättet. Och följer inte program. Och det är samma när folk frågar mig om typ löpdejter. Jag ser att det är väldigt många som är ute och springer tillsammans. Och jag gör det ibland. Jag hänger på löpgänget ibland i Motala. Väldigt sällan på grund av det här. Men någon frågar mig så här, ska vi bestämma löpdejt nästa lördag klockan eller något? Då blir jag så här, nej, det kan vi nog inte göra. Vi kan inte bestämma det nu. För jag vet inte hur jag känner mig då energimässigt. Och så kan det vara när jag åker till Stockholm, så skriver folk till mig som känner till mig på sociala medier, som jag också känner till på sociala medier. Vi har kontakt så. Ja, men du, när du kommer upp nästa gång så vi kör ett pass ihop. Och det vill jag jättegärna direkt bara säga ja till. Och bestämma en tidpunkt och allting. Men jag har ju så himla, himla svårt för det. På grund av just det här. Jag har ju ingen aning om vart jag är då energimässigt. just den dagen nästa vecka klockan 10. Det går liksom nästan inte för mig att bestämma, för då, får ju, då är risken att jag gör folk besvikna och ställer in istället nära en på. Och det vill jag inte heller göra.
Nej.
Så jag springer mycket själv, alltid gjort det egentligen.
Så det är så, man tänker ju inte på det här när man bara följer någon person utifrån, för man tänker ju att, jag tror att de flesta tänker dig som en person som kan springa halvmaran vilken dag som helst och typ alltid har det här leende på läpparna och liksom gör träningen för att den ska göras och du är så här disciplinerad och så här ändå. Men nu kommer jag också förstå hur mycket det krävs runt omkring för att du ändå ska kunna le och njuta av din löpning. Alltså för det är det inte. Du är ju naturligt glad löpare, men du får ju jobba väldigt mycket runt omkring för att det ska vara naturligt och glatt.
Det är verkligen så sant. Alltså jag tror att de flesta som följer mig och min löparesa så, de tror ju att jag är världens energiknippe och liksom kan gå ut och springa halvmaran när som helst och att det alltid är så enkelt så för mig. Det är ju inte så. Jag får ju verkligen kämpa med att få ihop det. Och jag får kämpa med min energinivå. Det är ju den grejen som jag alltid hela mitt liv kommer få kämpa med. Och då behöver jag göra prioriteringar i livet. Och funkar det inte att springa en dag så gör det inte det. Så det är verkligen så här, känna in dagsformen hela tiden för mig som gäller. Och när, så att man har, jag har familj och barn liksom också. Det gör ju väldigt mycket att jag vill ju, de är ju prio ett, träningen är ju prio två. Så vet jag av så här, det här är ingen bra energidag, då tränar inte jag, för att då prioriterar jag att vara med barnen, den energin jag har. Så får jag ju tänka väldigt mycket.
Ja, det blir skillnad om du hade verkligen så här velat satsa på löpningen, men då hade du kanske behövt ha ett sånt liv där det är så här att du vet att du kan genomföra din träning, men då kan du behöva ligga på soffan resten av dagen och inte vara social. Ja, men, och det valet kan ju, eller vill ju du såklart inte ta.
Nej. Nu. Och jag, helt ärligt, så tror jag ändå inte att jag någonsin skulle kunna elitsatsa. Alltså min kropp skulle aldrig klara av den träningsmängd som det krävs för att bli, alltså mitt bästa jag skulle inte klara av. Jag skulle ju önska att jag kunde lägga upp så här ett schema på, jag vet inte, 8-9 mil i veckan. Jag har aldrig varit uppe så mycket. Men det går inte. Min kropp skulle aldrig klara det. Jag har legat på en mängd som är ungefär 5 mil i veckan, hur länge som helst. Det är liksom, det vet jag att 5 mil i veckan, det klarar min kropp av. Mer än så, det vet jag tusan om jag klarar av att springa. Jag har aldrig varit uppe i 6 mil max, kanske jag varit uppe inför ett maraton. Men det tror jag ganska lite i folks öron som verkligen satsar på sin löpning. Jag ser ju folk som är motionärer som kanske ligger på, alltså upp mot 7-8 mil i veckan. Vilket jag aldrig gjort, kommer aldrig göra heller, troligtvis.
Jag framförallt tänker de som springer på de samma tider som du gör. Så tror jag att de flesta har mer volym.
Och nu ska jag säga, nu ligger jag kanske på 3 mil i veckan just nu. På grund av skador och allt möjligt som har varit. Ja. Så att nu är ju löpvolymen ganska låg mot vad den brukar vara.
Så det... Ja, men det är intressant och jag tror att det är väldigt viktigt att prata om det. För jag tror att det är många, det här är också typ vanligare bland kvinnor än bland män. Så jag tror att det är ganska många som, det är alltså äter medicin för det. Men som alltså lider av de här. Så som hon som skrev frågan också, liksom så här, man längtar att bara kunna vara sig själv och ha energin och stabil och så. Men där kanske man får landa lite i att så här, man kanske aldrig kommer att vara sig själv eller helt stabil. Men kanske då, som du säger, då, vad är ens prioriteringar? Och att se till att man hittar rätt mängd av dem och se vad behöver jag i så fall skala bort av det som är mindre prioriterat för att de här prion ska funka.
Alltså det är verkligen acceptera och hantera, pratar, tänker jag. Det är acceptera att man faktiskt har en sjukdom som kommer vara kvar livet ut och sen på olika sätt hantera det på bästa sätt. Det man kan göra får man se till att göra. Liksom. Mer än så kan, som du säger, så kommer jag aldrig bli helt frisk. Jag kommer aldrig bli helt frisk. Jag kommer aldrig få samma energinivå som friska människor har. Och det är bara att acceptera det. Och sen leva utifrån det på olika sätt. Och det är det jag försöker göra. Och det är väl det som vi vill förmedla till andra som är samma sits, liknande sitser. Att det går ju att hitta sätt att leva och ändå vara ganska glad och ha ett bra liv.
Så prioritera och skala bort och verkligen fundera vad som är viktigt, vad som är mest sig själv, som hon sa då, att hon vill hitta sig själv. Vad är det som är hon själv? Vad är det som måste få plats?
Och prioritera de sakerna. Prioritera bort. Det får man verkligen göra. Prioritera bort massa saker som inte är lika viktigt i alla fall.
Och sen då kanske också våga förklara till folk runt omkring.
Det tror jag.
Att jag har det här och att det är därför jag inte orkar ses på kvällen, eller det är därför jag behöver skala ner på det här. Det är inte för att jag inte tycker om att hänga med dig, utan
det där är intressant att... för där känner jag att jag inte har gjort genom åren, för det är liksom ingen som tar, det är ingen som tar den här sjukdomen på allvar, har jag upplevt. Alltså det är ingen som vet vad det här är för någonting och tänker att det är ingen som tror att jag är sjuk. Jag ser ju hur frisk ut som helst och lever ett aktivt liv. Det är ingen som skulle tro på mig om en sa det liksom. Jag är sjuk i den här sjukdomen. Alltså inte ens i min närhet skulle folk förstå riktigt vad det är. Så att jag har varit så rädd för att prata om det. Jag har typ aldrig gjort det, men det hade, det tror jag. Om hon lyckas göra det med nära och kära, så tror jag att det verkligen kan hjälpa till jättemycket. Och om de verkligen lyssnar på henne, Ida.
Ja, för det är ju också svårt att förstå. Alltså även om man vet om det, så tänker jag att det är svårt att förstå. Men ännu mer om man inte vet om det.
Så det behöver ju komma upp för att man ska ens börja kunna prata om det och faktiskt få förståelse för det. Det är jätte, jätteviktigt. Och du, Sara, du har ju, fan, du har ju en syster som också har den här, som har den sjukdomen som jag vet inte om hon har Hashimoto's sjukdom eller om hon har, alltså för det är det som jag har, inflammerad sköldkörtel kroniskt. Eller om hon har en annan
jag
typ
tror
av hypotyreos. Vi får se vad hon säger sen.
Jag tror, precis, vi ska ringa upp henne och prata lite med henne efter också. För jag känner ju till det här mycket via henne. Det är ju min lillasyster. Min mamma har också, som du säger. Så det är vanligt att det går ärftligt. Min stora syster hade under graviditeten. Hon blev ju mamma för andra gången här i oktober. Jag är faktiskt osäker på om hon fortfarande äter medicin. Det har jag faktiskt inte frågat. Men hon fick i alla fall på de där testerna man tog då att hon behövde medicineras under graviditeten. Så jag har ju det många runt omkring mig, och jag har trott flera gånger att jag har haft det, för att jag känner igen mig jättemycket i symptomen. Däremot så har jag har ju testat och jag har inte vad de har sett. Däremot tror jag att det är därför jag tänker att andra kan känna igen sig också, i form av att jag tror att det här var då 2015, så tror jag att jag var nära på att gå in i väggen.
Ja.
Jag tog aldrig tag i det och liksom så här blev sjukskriven av det, för att i samma veva så drog jag av ledbanden i foten och blev sjukskriven på grund av det. Vilket gjorde att jag fick automatiskt pausa. Men då kan jag känna igen det här med att spara energi, och för sen dess är det som att jag alltid också måste balansera upp. Och jag kan inte ha för mycket, jag måste liksom hela tiden liksom leva i balans. Jag kan till och med behöva så här social återhämtning. Jag måste också sova mycket på nätterna. Så jag tror att nu säger jag inte att det är exakt samma, men jag tror att tänket behöver vara lite likadant för mig, att jag klarar inte av när det blir för mycket på en dag eller under en period. Sover jag för lite, stressar jag för mycket, alltså någonting, så rubbas det väldigt fort.
Ja. Ja, men, och därför tror jag att väldigt många känner igen sig.
Ja. Så jag tror att det kan vara olika, och det kan vara bara perioder också. Det behöver inte vara någonting som är kroniskt, utan det kan ju vara en period där man har mycket och då känner igen sig i det här.
Precis.
Så, men min lillasyster, jag tänkte att jag kan liksom snabbt lite berätta om henne innan vi ringer upp henne.
Ja,
för hon, jag har ju typ velat ha med henne i podden ändå, för att hon är min lilla stolthet.
Hon är så duktig.
När det kommer
med prestationer.
Till idrottsliga meriter. Så det är alltså min lillasyster Hanna Viss som också har sköldkörtelproblem. Och hon är 4 år yngre än mig, så hon är yngst av oss. Och det är ju liksom hon som kanske har så här, eller hon har ju presterat bäst i friidrott av oss tre. Vi alla har ju hållit på mycket. Min stora syster har aldrig varit så tävlingsintresserad. Jag har ju försökt att bli så duktig som möjligt, men det är nog Hanna, lillsyrran, som har haft liksom det långsiktiga tänket och liksom verkligen satsat rejält. Hon har liksom alltid haka på oss vad vi har gjort. För vi höll på med gymnastik, vi höll på med friidrott och vi höll på med alla idrotter. Och hon har ju alltid haka på fast hon har varit yngre. Och jag tror att liksom varken hon eller vi, alltså vi tog nog alla lite för givet att hon skulle kunna samma saker fast hon var 4 år yngre. Så för hon har ju alltid liksom fått liksom prestera jättemycket och varit med på alla möjliga grejer och framförallt tränat med folk som har varit äldre än henne. Så jag tror inte att vi förstår nog inte liksom hur stark hon var för sin
Nej,
ålder.
Nej, precis.
Sen var det så här, så började vi, hur vi alla kom lite in på friidrotten var att så här, på somrarna var vi uppe i Finland, uppe i Österbotten. Och där fanns det så här knattetävlingar. Jag tror det var varje onsdag eller något sådant. Och det var som friidrottsskola, fast det var liksom alltid, det var alltid tävlingar, men man gjorde olika grenar varje gång. Men man kom bara dit och var med på det, och det kunde man vara typ från 4-årsåldern. Och så var det liksom inga mer än så, men då var vi med på dem alltid. Så det var ju där hon hade bara på somrarna då hållit på med friidrott en gång i veckan. Och sen precis när jag slutade, när jag var 18, då var hon 14, och då tänkte hon så här, nej men nu skulle jag vilja ändå börja prova också friidrotta som Sara och lite så här testa på riktigt och tävla. Så hon åkte på sitt första finska mästerskapen junior då som 14-åring, och då var det i 14-årsklass. Och där tog hon silver på 100 meter.
Vad sa ni andra då? Hur var reaktionen?
Nej, men det var så här, va? För jag hade ju varit så här jättenöjd de åren som jag tog mig till final i längdhopp. Alltså så där. Alltså, jag hade ju inte tagit någon medalj. Och så tar hon liksom bara silver första. Och du vet att hon har ju inte ens tränat.
Nej.
Och så fortsatte hon, tror jag, tänka sig att hon skulle bara köra på sommaren. Så nästa sommar, då hade hon tränat lite grann. Men inte liksom hela året, utan bara lite inför... Alltså på sommaren, och finska mästerskapen var i augusti ändå. Så då åker hon igen som 15-åring i ny klass. Och då tar hon guld på både 100 och 300.
Oj.
Så då är hon liksom juniormästare på dem. Och det var då hon började träna friidrott. Mm. Och ett år senare så tog hon guld på 100, 300 och längdhopp. Och har trippla guld i olika grenar. Även om det är juniorklass så är det otroligt imponerande.
Oj, ja, vad häftigt.
Så här började hon liksom träna på riktigt. Och sen när hon var 16, då var hon med i sin första landskamp. Och jag kommer ihåg, för att det var ju ungdomsfinkampen. Så vi åker med hela familjen,
nej,
till Göteborg. För den var då på Ullevi. Ja. Och då kommer jag ihåg då när hon var 16 år. Och där sprang hon faktiskt både 200 och 400 mot Moa Hjelmer. Nej, som har varit med här tidigare.
Hur gick det?
Jag kommer inte ihåg exakt så här resultat och så. Det kommer inte ihåg. Jag tror att jag bara var så nervös för att jag tyckte, för att de fick springa sen stafetten också, kommer jag ihåg, inne på då som seniorerna. Inne på liksom stora Ullevi, och liksom, då var det ju full publik och sånt, så jag kommer ihåg att jag var så nervös för att de skulle springa stafetten. Men det var i alla fall där då som hon fick upp ögonen lite för 400. Hon hade varit jätteduktig på 300 och insåg alltså att det här är nog nya favoritdistansen, och började träna och tävla för 400 meter som var liksom där hon var kanske störst talangen då. Mm. Och redan året efter så fick hon sluta med 400 meters träningen på grund av köldkörteln.
Ja, det är så.
Så den kom ju ganska tidigt för henne. Alltså typ när vi, ja, hon får berätta mer själv om det här själv. Men den kom där för att, och året efter när hon var typ 18, då var det så pass att hon knappt orkade jogga vissa dagar. Och då att alla som har testat att springa ett 400 meters lopp och liksom träna för att bli bra på det, jag vet att det är extremt mycket... Alltså mjölksyra och det är kraftfullt. Och det, är liksom, det går absolut inte att spara på energi.
Det är den tuffaste distansen i friidrotten, tänker jag faktiskt. Mm.
Så att hon fick ju redan här mötas av det. Och det känns liksom som att sen dess, alltså, det är ju 10 år tillbaka, så känns det som att hon alltid har liksom kämpat och jobbat med att hitta och spara energi. Och lista ut hur hon ska träna, för att hon vill ju ändå fortsätta satsa. Mm. Så det känns som att hon har liksom ägnat halva sitt liv nästan och blivit expert på just det som vi har pratat med. Hur kan hon träna och ta sig runt det här och fortfarande prestera inom idrotten, men att ändå orka vara glad och ha ett vanligt liv också.
Det är jätteintressant att höra om ju. I och med det jag sa förut också, att jag tror inte jag skulle kunna klara av att göra en elitsatsning. Nu är inte jag på den nivån, jag är inte den talangen heller. Men jag tänker att det är jäkligt bra gjort av henne, tänker jag, att ändå kunna hålla i en så pass bra satsning som hon har gjort med sjukdomen. Så det blir kul att höra henne prata om det här, tycker jag.
Hon var typ 18 när det här var, och jag menar, det är ändå så här många år. Jag vet, 400 meter har inte kommit tillbaka, men hon har fortsatt med kortsprint och längdhopp, och trots det här så har hon ändå liksom, hon har ju även medaljer på seniornivå på finska mästerskapen, och hon har varit med i finkampen också, har representerat Finland då, vilket man gör från Åland, både 2014 och 2016. Så att hon har ju verkligen ändå kunnat tackla det och tagit sig runt på, kanske på ett annat sätt än vad planen var.
Ja.
Jag tänker att, jag tror att ni kommer att ha jättemycket gemensamt också och känna igen er.
Intressant.
Så vi gör så att vi ringer upp och hör vad hon har kommit fram till med sin satsning och köldkörtelproblem.
Hej, det är Hanna.
Hej Hanna, det är store syster Sara.
Hallå, och hej Josefin.
Hej Hanna, väldigt kul att se dig och prata med dig på riktigt. Jag har ju hört så himla mycket fint och bra om dina prestationer här nu innan vi ringde upp dig precis. Oh. Imponerad kan jag säga.
Ja, oh, tack. Det är jätteroligt att få vara med i er podd. Jag har ju varit kanske den som har lyssnat på flesta avsnitt. Det ska jag tycka.
Trogen lyssnare.
Ja, jag är en väldigt trogen lyssnare. Jag låg till och med på BB och lyssnade på ert andra avsnitt, tror jag det var.
Så, är det sant?
Ja, det var en väldigt härlig start för min dotter.
Åh, vad mysigt. Jag har precis berättat lite om dig i podden och skrytit så där stolt storasysters skryt som jag har velat. Och det är så lätt att man ser dig som var inne i familjen, men det är så häftigt tycker jag också när jag faktiskt tänker på allt du gjort meritmässigt, men också hur du faktiskt har kämpat med sköldkörteln som vi pratar om idag. Så att vi tänkte att det är ett perfekt tillfälle att få prata med dig också, som har varit elitsatsande och ja, men egentligen haft det här bekymret över alltså större delen av karriären. Mm. Så jag tänker att du kan få berätta lite med egna ord också hur det var, när och hur fick du veta om din diagnos?
Ja, jag började ju med friidrott 2020 egentligen på allvar. Jag hade hållit på med gymnastik fram tills dess och bara egentligen tävla lite sporadiskt i friidrott på sommaren när gymnastiken hade uppehåll. Men egentligen så började väl känna att kroppen var ganska energilös redan när jag började träna friidrott, att det var vissa intervaller och sådär som ja, energin räckte helt enkelt inte till. Men sen så egentligen så var det väl först efter 2 år som det verkligen var alltså riktigt jobbigt. Och det var 2009 då som jag fick min diagnos på det hela. Och det, då var det framförallt att vi hade funderat mycket kring varför jag hela tiden hade halsont. Varför jag var ständigt förkyld, hade ofta skador. Men sen så var jag också väldigt frusen. Och det märkte jag väl framförallt där då 2009 när jag satt i skolbänken på gymnasiet och jag satt med väskan i famnen hela tiden för att jag var så frusen om låren liksom. Så det var, jag var väldigt trött också, hade svårt att koncentrera mig och helt enkelt så var det lite tungt allting.
Mm. Jag förstår det. Jag kan känna igen mig lite det här, att det här började i skolbänken. Ja. Jag var lite likadan där, att jag liksom var, det var frusenheten och tröttheten, ja, som börjar bli väldigt tydligt. Så det är intressant att höra dig ha samma upplevelse egentligen från starten.
Ja, och det var liksom, man kanske inte heller tänker riktigt i första taget på att det ska vara en sköldkörtelproblematik, för det är ju framförallt något som drabbar typ 40-åriga damer. Och att jag då satt liksom som 17-åring fullt tränande, så då tänker man ju kanske inte i första taget att det är någon sån sjukdom. Jag vet inte hur många blodprov jag gjorde och ja, allt möjligt innan sen det var någon som rekommenderade mig att ta ett sköldkörteltest. Och det är jag väldigt glad ändå. Sen när man får en diagnos så är man i alla fall väldigt glad att ha ett svar på vad det är, oavsett vad det är. Det här ovissheten är liksom det värsta när man är väldigt trött och känner att man har tappat sig själv.
Mm. Kunde det också vara att man känner kanske så här att man inte riktigt tas på allvar när det inte finns någonting konkret vad det är? Att det känns så här, jag tänkte lite så här som Josefin och jag pratade lite också, att man kanske kunde uppfattas lite som lat om man somnade längst bak i klassrummet, eller jag tänker om man inte orkar alla intervaller, fanns det en risk att man kunde känna så här att jag är för dåligt tränad, eller att en tränare skulle kunna känna så eller så?
Alltså i mitt fall så jag förstår ju så här i efterhand hur jag ändå klara av allting. För jag har ändå alltid varit ganska så här, att jag tycker om att utvecklas, och det har alltid varit viktigt för mig att känna att jag alltid går framåt på något sätt. Och det jag gjorde då var nog faktiskt att jag prioriterade bort väldigt mycket kompisar. Och det var ju en tid då som många vänner, alltså gymnasiet, började festa och liksom hitta på väldigt mycket extra. Och ja, ha dåliga rutiner och liksom sånt. Så på så sätt så var ju idrotten också en räddning för mig, för att det var, jag valde ju idrotten och den mån jag orkade liksom med skolan. Och då blev det liksom lättare för mig att fokusera på det, och sen så försökte jag att det var där det skulle gå bra, och sen så fick det andra lida lite då liksom.
Det här är intressant. Det här har med prioriteringar att göra, som vi pratade om nyss, Sara, i podden innan vi ringde upp dig, Hanna.
Ja.
Det här att man får verkligen prioritera. Det kände jag tidigt också, att jag fick ta bort liksom de här festerna, ja, extra sena kvällarna. Vänner blev lidande. Jag hade inte så jättemånga vänner faktiskt på högstadiet. Jag valde bort liksom mycket socialt.
Ja.
Och också satsade. Jag tränade och det jag gjorde. Gick i skolan och var med familjen typ.
Precis.
Jag känner igen det här, ja, att prioritera rätt och bort liksom, där man måste göra för att orka.
Vilken ålder var du, Josefin, när du fick problem?
Jag fick problem, jag tror att jag faktiskt fick det när jag kom in i tonåren. Mellan 16 och 7 redan.
Okay.
Men jag fick diagnosen när jag var 20, 21, 22 någonstans. Mm. Så det var många år senare som jag fick diagnosen. Men symptomen i efterhand började väldigt tydligt redan i slutet på 6:an, skulle jag säga.
Just det. Man ställer sig frågan ofta så här, vad det är som startar allting. Liksom. För det är väl dels lite genetiskt så kan man ju få det. Men sen också just när... För mig var det också mycket när... Ja, men jag kände att det var liksom mycket hormoner i kroppen. Och ja, allting startar liksom i samband med det också. Ja, men just den här prioriteringen. På något sätt så var det ändå väldigt skönt att liksom alltid kunna förklara varför jag inte ville vara med på allting. Genom att också ha idrotten som min förklaring. Men det var ju också så att jag tyckte att det var det som gav mig mest. Att jobba mot ett mål på något sätt. Och känna att jag ändå fick göra mina träningar bra.
Hur gammal var du här? Du sa 2009...
Ja, alltså, när jag fick diagnosen då var jag 18 var jag. Ja, hade precis fyllt 18. Och det var ju då i samband med, det var öspel på Åland. Om ni har många trogna lyssnare i dagens avsnitt så vet de ju vad öspelen är. Men det var öspel på hemmaplan. Och jag fick diagnosen 1,5 vecka innan öspelen. Och ja, men då var det liksom väldigt illa. Jag kommer ihåg att jag hade liksom problem att jogga 300 meter runt gräsplanen och som uppvärmning. Och jag kommer också ihåg när vi tränade stafett så somnade jag på banan. När jag väntade på att de andra skulle hålla på och träna växlingar och sen skulle vi köra där jag stod. Så det var... Ja, men på något vis så blir det ju också ens vardag. Det är ju det som är det normala när man är i allting. Det är först när man liksom börjar komma ur det som man sen märker vad, ja, men hur sjuk man har varit eller hur illa det har varit. Liksom.
Men hur kunde du hantera, alltså att få diagnosen mitt i din elitsatsning, hur kunde du hantera det?
Ja, alltså på något sätt så... Först och främst så ska jag säga att jag har egentligen aldrig varit den som har strävat mot OS eller VM eller så. Utan jag hittade faktiskt en intervju från 2000... Ja, men precis då när jag började med friidrott hemma hos mamma och pappa. Så hittade jag den i somras. Och då sa jag så här att jag är glad om jag håller mig... I toppen i landet, alltså nationellt. Att jag har inte någon ambition om att ta mig till OS eller VM. Utan det är liksom, Jag tror det hade att göra med att jag inte ville bli känd eller något sånt där. inte för känd. Jag tyckte att det verkar jobbigt det där. Ja, men i alla fall. Och på så sätt så har jag liksom ändå varit nöjd med att jag alltid kan försöka vara bland de bästa i landet. Så då kände jag liksom att så länge som jag kan försöka hålla det där jag är just nu, så är jag nöjd och då gör jag vad jag kan för att liksom försöka ha den nivån som är ungefär här. Det är det som har drivit mig ändå. Jag tycker att det har varit roligt att vara med i finska mästerskapen och i större sammanhang och ändå kriga liksom om landslagsplatser och så. Så det, jag har ändå känt på något sätt att gör jag allt som, prioriterar jag rätt och gör allt som jag kan, så tror jag att jag klarar det. Men det krävs mer av mig än av någon annan som har det som ambition och inte är sjuk. Liksom.
Mm. Jag tänker om du samtidigt, det här var ju ändå en ålder när ni började gå över mot senior så småningom. Och de flesta kanske ökar på sin träning mer och mer. Och det är inte att du så från sidan av och kände att det inte var möjligt för dig. Hur kändes det? Eller var det stressande? Eller hur kunde du jobba med det mentalt? Att veta att det är bara din plan som gäller för dig?
Ja, alltså för mig har det ju, som jag sa innan, så har det alltid varit viktigt att liksom alltid utvecklas. Och på något sätt så har inte det alltid heller behövt vara kopplat till idrotten. Så medan många i min ålder valde att kanske bara satsa på idrotten när de var 19, så valde jag att plugga vidare. Och liksom känna att jag utvecklades på något annat ställe också. Då blev det inte så lika stor press på att idrotten skulle gå bra för mig. Men jag ville gärna liksom underhålla den och försöka vara på den nationella högsta nivån. Att jag liksom fortsatte där. Så det jag gjorde var ju att jag började plugga till idrottslärare på GIH. Och det blev några riktigt...
I Örebro,
får vi säga. I Örebro, precis. Mm-hmm. Och det blev... Däremot så här i efterhand en väldigt, väldigt belastning. Så då, det var nog mina kämpigaste år, tror jag. För att det är ju en grej att liksom veta att man har den här sjukdomen. Då är det ganska skönt när man får beskedet. Men sen liksom att lära sig att acceptera det. Att inte liksom bli besviken varje gång som jag sitter energilös och gråter och inte orkar göra någonting. Det jobbet har ju varit ganska tufft liksom, innan man har kunnat verkligen acceptera att jag måste jobba på vissa sätt för att kunna klara det här. Och då på GIH så var det ju... Ja, men det var ju... då när vi hade som mest, då var det ju praktisk idrott från klockan 8 till klockan 17. Och sen så hade jag egen träning och så var jag också tränare. Och jag såg ju liksom inte allt det här då, hur mycket fysiskt jag hade. Utan det är sånt som man så här i efterhand förstår att ja, det där var inte så smart. Och så pluggade jag till massör också. Utöver det. Ja, men, och extra jobba lite och sådär. Så det är sånt där som man liksom i efterhand ser också att jag har kanske gjort lite för mycket och haft lite för höga krav på för många ställen samtidigt. Och det är ju det som är det stora jobbet liksom hela tiden. Att synliggöra och tydliggöra för sig själv var man har krav på sig själv och var jag inte har det. Så att inte allting hela tiden handlar om att utvecklas och gå framåt.
Men kan du minnas hur du mådde då under den tiden?
Ja, alltså GIH-tiden, jag kommer ihåg att det var ganska mycket så här, bara överleva dagen. Och det är också så här i efterhand som jag ser liksom hur lite jag egentligen var i nuet. För att det var så mycket fysiska moment. Sen hade jag ju den här egna träningen också som jag såklart ville utvecklas inom och allt annat. Så jag kommer mest ihåg att jag var väldigt stressad, hade mycket, mycket magproblem. Och sen så har jag faktiskt lite minnesluckor från den tiden som det var som mest. jag önskar av hela mitt hjärta att jag hade haft bättre koll på tekniker och verktyg som jag jobbar med idag, för att också liksom få lite andrum och känna att jag kan njuta av det jag gör. Men ja, nej, men det var väldigt tufft, allting, kommer jag ihåg.
Mm.
Jag tänker, här hade du ju ändå diagnos och åt medicin. Så jag tänker, både den här frågan är både till dig och Josefin. Jag menar, när ni har fått diagnosen och medicin, har ni fått någon form av tips eller råd om vad som skulle vara bra att göra för att må bra? Har ni fått något sånt?
Nej.
Jag svarar först, ska jag börja?
Ja, men börja du.
Nej, jag har inte fått några som helst tips och råd. Och jag kan säga att det finns ingen uppföljning på mig på vårdcentralen. Det är liksom ingen som kollar mina värden. Det är liksom, man hör liksom ingenting. Så jag gissar att jag har rätt dos medicin, men jag vet egentligen inte. Så jag skulle verkligen behöva gå till en och samma läkare och få mer hjälp, känner jag. Mm. Vad säger du, Hanna?
Ja, jag har ju verkligen aktivt försökt få hjälp. Och det är jättesvårt, för att det är inte alla läkare heller som tar den på allvar. Utan det är, många anser liksom att har man medicin så, och ligger på ett bra värde, så kan inte de göra någonting mer liksom. Utan då släpper de en om de ser att svart på vitt så ligger du på de värden som du ska ligga på efter att ha tagit medicin. Men alltså, jag tycker väl att medicinen har ju såklart hjälpt mig, men det som har hjälpt mig mest är ju liksom mycket annat med stresshantering och liksom att synliggöra väldigt mycket för mig själv var jag ska lägga energin liksom, och vad som ger mig energi och vad som tar energi, och försöka minimera sånt som faktiskt slukar väldigt mycket mental energi.
Det är precis så jag jobbar också, kan jag säga.
Ja.
Att man verkligen lägger energi på rätt saker. Alltså prioriteringar, som jag sa förut också.
Ja.
Det är det som gäller för mig.
Precis, för jag känner igen mig ganska mycket när folk som har varit utbrända pratar. Sen så har inte jag varit utbränd, så jag kan liksom inte säga att det är så. Men jag känner igen väldigt mycket. Och det känns som att man liksom... det krävs inte så mycket för att... Alltså man ska säga... Glaset känns alltid lite fullt, eller hur jag ska förklara det.
Mm.
Så det kan vara att det krävs bara någonting litet som gör att man snabbt kommer ur obalans. Vilket gör att en stor del för mig handlar om att egentligen aldrig säga till mig själv att jag är frisk. Utan jag måste hela tiden liksom ändå tänka på något sätt att jag är sjuk. För att det är också där som det ligger en acceptans som gör att jag hela tiden jobbar med det. För direkt när jag släpper det så kraschar jag igen. Liksom. Så för mig är det jätteviktigt att inte liksom tänka att jag är frisk. Och det låter ju lite sorgligt, men det är mitt sätt att kontinuerligt jobba med de här verktygen.
Det är intressant. Jag tror att det där faktiskt är ett sätt att kunna leva med det. Att man accepterar att man är sjuk. Och det tror jag gäller väldigt många sjukdomar egentligen. Acceptansen är jätteviktig.
Ja, och även fast för mig var det ganska lång väg dit ändå. Och det är väl kanske mycket på grund av idrotten också, att ändå acceptera att jag inte kan träna precis som andra, utan att jag tänker ju så här att får jag samma program som andra idrottare tidigare, nu är jag inte i någon träningsgrupp just nu, men när jag var det, om jag visste att jag fick exakt samma träningsprogram som de andra, då tänker jag att ja, det här är fel program för mig, eller så är det alldeles för lätt för er. Eller, liksom att, eller om jag ska ha det programmet, då måste jag verkligen jobba extra mycket på fritiden med andra moment som de inte behöver jobba med för att få en bra återhämtning. Så för mig har det varit jätteviktigt liksom att ha en bra återhämtningsplan. Så jag har egentligen vänt på allting och börjat i den ändan istället. Jag fokuserar på vad är det som behövs för att jag ska känna att jag har koll på läget och har någonting att se fram emot varje dag. Och liksom, vilka stunder under dagen är det som som ger mig energi? Och hur kan jag styra min energi snabbt om det kommer oväntade moment eller någonting? Så den där lilla droppen inte alltid innebär att det behöver liksom svämma över, utan att jag lär mig att hantera det. Så det, och det är ju individuellt för alla hur man gör. Men det har varit ett jättestort jobb för mig att identifiera sånt.
Jag tänkte just här, för det är ju väldigt ändå så här speciellt att ändå fortsätta elitidrotta, just när vi pratar om prestation och att liksom ha de kraven på sig samtidigt när man handskas med det här. Har du någon gång känt att du har varit på väg att sluta med idrott på grund av det här? Vi vet att du, jag berättade att du slutade springa 400 meter för att den träningen var för tuff för det här. Men har du någon gång känt så här, när jag kommer att få lägga ner min dröm om att idrotta på den här nivån på grund av det här?
Ja, alltså ibland har jag väl känt att jag har kanske varit lite mer irriterad på att jag inte bara kan nöja mig med att röra på mig och bara träna för hälsans skull. Så det som jag egentligen har gjort är väl framförallt att när jag har, de gånger jag har kraschat, jag har ju ställt in tävlingssäsonger också för att jag har känt att det här är inte hållbart just nu. Men då har jag helt enkelt tagit en paus. Det är det jag har gjort. Men pausen har alltid varit i syftet att jag liksom, jag tar en paus för att backa, för att komma starkare tillbaks liksom. Att jag tar pausen har gjort att jag liksom,
en prestationspaus.
Ja, men alltså, ja, och det är
en prestationsinriktad paus.
Ja, fast när jag väl tar pausen så kanske jag ändå inte tänker så, fast sen bara det går ett litet tag och jag börjar få lite energi igen, så märker jag att jag är ju där i det jag tänker liksom, att jag tycker att det är väldigt väldigt kul att liksom, ja, men det här som friidrotten ger, det är ju att man får liksom samla alla sina tankar och energi till ett kort tillfälle och bara göra, ta ut allt under det tillfället. Och det är väldigt härligt. Men det är inte så härligt när man känner att man inte har energin.
Nej. Men har du svårt att så här, boka in tävlingar långt innan inför säsong?
Ja, det kan jag bli ganska stressad. Ja, det kan jag bli ganska stressad av. Ja. Och samma sak med målsättning. Egentligen så har jag väl framförallt behövt ändra, så att jag sätter egentligen inte så tydliga specifika mål längre, utan jag tränar väldigt mycket enligt syfte, och det tycker jag har hjälpt jättemycket i allt det här. Så i olika perioder så har jag olika syften. Så i en period kan det vara till exempel att bygga upp en bra grund. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Och på så sätt så behöver jag inte känna att just idag ska jag göra det här. Utan jag kan jobba inom det syftet på massa olika sätt. Vilket gör att jag ändå kan hålla igång min träning och alltid ta mig framåt. Även fast jag inte följer en jättetydlig plan.
Det där känner jag ger mig så mycket i. Alltså, nu är inte jag på den nivån du är på, men jag har ju sprungit några maraton. Och när jag liksom satsar på... Jag anmäler mig alltid typ sist, veckorna innan ett maraton går. För jag vet inte hur jag är då liksom, i energinivå. Ja. Och sen så träningen inför en maraton, det kräver ganska mycket träning för att klara av det. Men jag kan inte heller lägga upp så här, exakt så här ska jag träna. Utan det får bli som du säger, att man lägger upp så här... Syftet nu med träningen är att jag ska klara ett maraton. Ja. Mm. Och då så tränar man inför det liksom, på olika sätt. Vissa dagar är man stark och pigg, då kör man kanske långpasset. Dagen efter behöver du sova, kanske ganska mycket. Dagen efter det också är du trött. Sen blir pass igen 2 dagar efter. Ja, men att man får känna in kroppen hela tiden. Mm. Och ha typ, jag kanske kommer springa Stockholm maraton om några månader. Det är så här, i tankarna, ja. Jag är inte anmäld än. Nej. Så liksom, att man får leva lite så.
Precis, och det där har ju väl varit ett ganska stort problem när jag har tränat i en grupp, har jag känt. Att det, många gånger så har jag gjort det som programmet säger och som gruppen gör. Men känt att hade jag bytt ordning på de här passen nu så hade det gett mig så mycket mer. Så det bästa är egentligen, tycker jag, att för min del att ha några pass som jag kan träna med andra. Men för jag mår också väldigt bra av att träffa folk och liksom få den sociala biten. Men att jag ändå också kan styra dagarna runt det passet lite, så att jag känner att jag klarar av det.
Men hur ser din träning ut idag?
Ja,
alltså uppläggsmässigt ungefär då.
Ja,
nu fick ju du barn för mindre än ett år sedan, ja. Så jag tänker att det kanske inte är normalt. Men,
nej,
men så gott att berätta hur det ser ut ändå.
Ja, alltså jag, vad ska jag säga, jag behöver ju anpassa dels också efter sömnen just nu. Ganska mycket. Eftersom att vårt barn inte alltid sover hela nätter. Eller aldrig. Så jag försöker tänka att jag kör faktiskt mer kvalitet. De pass som jag väl kör just nu. Så det är korta kvalitetspass. För det vet jag att jag liksom klarar om jag får min återhämtning precis innan. Och natten innan så sover min sambo med henne också. Så framförallt så jag jobbar med 3 stycken kvalitetspass. Och sen så har jag lite flytande det andra. Och det kanske låter ganska lite med 3 kvalitetspass, men sen så blir det ju mycket promenader och allt annat ser jag mera som underhåll. Och då tar jag bort ganska mycket prestation från det också. Så även fast jag får in väldigt mycket annan träning också, så ligger det liksom inte något större krav i den just nu. Men det är... Det, för mig är det viktigt att jag också njuter på de här passen som jag verkligen gör. Och det gör jag just nu. Så det känns, det känns bra. Och de passen, ja, men det är lite spänst. Och, jag underhåller spänst, styrka, snabbhet. Och nu har jag precis faktiskt också i en månad kört sprintuthållighet. Så det är mjölksyraträning. Och det är ju den absolut tuffaste träningen, tycker jag, för köldkörteln. Så jag är jätte... Det är glad, för det är den träningen som jag verkligen så känner att mina smilegropar är uppe vid öronen när jag får göra. Även fast jag ligger i en hög liksom.
Ni två är lite sjuka på det sättet.
ja men det, när man har ja. Det är så härligt att ta ut sig, tycker jag.
Jag känner igen dig. Gud ja. Det är det bästa som finns att kunna göra det och maxa och bara ligga och efteråt.
Men ni kanske njuter mer av det för att ni inte tar den träningen för givet.
Ja, men så kan...
Ni kan inte göra det.
Ja, det tror jag.
För samtidigt så jag gillar ju den typen av träning också innan jag blev sjuk. Men nu är det ju mer så här att jag njuter av den när jag vet att jag har en återhämtningsplan och att jag också kommer att komma upp på benen igen. Att jag inte ligger kvar där en dag senare liksom.
Inte somnar i kurvan.
Nej, men precis.
Men vad har du för målsättningar nu, alltså framöver? Nu fick du barn för ett år sedan, men har du något mål framöver som du siktar på?
Jag skulle ju vilja komma tillbaka till 200 meters löpning igen och tävla i det. Jag vet inte om Sara, hur mycket du sa ju att du har presenterat mig lite innan, men för jag började ju som 400 meters löpare och det var ju framförallt sånt som ger lite mjölksyra. Det är den typen av löpning som jag har gillat mest. Men sen så på grund av köldkörteln så fick jag egentligen börja med längdhopp. För att jag inte hade energi nog till den träningen som krävdes. Så för mig hade det ju varit... jag mår ju väldigt bra av att kunna springa 200 meter. Och det är ju där jag har mitt hjärta också. Det vore väldigt häftigt också någon gång att springa ett 400 meters lopp igen. Det kräver ju ett hästjobb. Men 2017 sprang jag 200 meter första gången igen. På typ 8-9 år eller vad det var. Och det var så kul, men det krävde väldigt mycket. Men jag skulle väldigt gärna vilja stå på banan igen med energi på de distanserna. Så,
vad härligt.
Ja, det är lite konstigt det där när man jobbar med målsättning på det sättet. Alltså för mig handlar det ju så mycket om att har jag energi på banan så är jag nöjd. Och jag känner liksom att jag har kunnat träna på, men ändå så har jag lite energi kvar på när jag väl ställer mig på tävlingsbanan. Det är ju där jag vill vara. För det är så många gånger jag har stått där och inte liksom varit i nuet för att jag mentalt inte haft energi för det. Men ändå har jag presterat. Det kanske låter lite konstigt, men jag vet, 2010 så vann jag nordiska mästerskapen på 100 meter. Och jag typ bara ryckte på axlarna efter målgången. Jag gjorde inte ens knappt någon segergest för att det fanns liksom inte mental energi.
Nej.
Men ändå lyckades jag vinna det. Och det kan låta lite så här konstigt kanske att man, ja, tycker att... ja, men att man vann den men ändå inte kanske kände den glädjen. Men det hade ju att göra med att jag helt enkelt inte hade tillräckligt med energi. Så det var... Och det är lite tomt när man vinner på ett sånt sätt. Då kommer jag hellre, kommer jag hellre femma och står där med energi liksom.
Ja, jag kan ju också minnas här lite glädje. Alltså, nu var jag med 2017 när du tog ditt personrekord på 100 meter.
Ja.
Då var ju Rasmus var jätteliten och jag åkte med som peppande coach till Köpenhamn. Och vi var där och då var det också så här... Nu tog du ju pers också, så det var en prestation. Men du tog ingen medalj. Men man såg ju dina ögon innan loppet att du visste att det skulle gå snabbt nu. För att du hade den känslan i kroppen.
Ja.
Och man såg ju att den energin som var där och glädjen under tävlingen och efter tävlingen. Mm. Fast det inte var liksom kanske din största merit.
Nej.
Så var det ju en glädje och en stolthet över vad du gjorde på banan den tävlingen. Och det var som att du visste innan att du kommer att springa bättre än någonsin. Fast du kanske inte vågar säga det högt upp, men det syntes ju på hela ditt kroppsspråk och på hur du njöt.
Ja, men precis. Jag blev väldigt rörd över det minne, för det var ju faktiskt det var ju faktiskt första sommaren liksom, som jag så här hade satt så många delar på plats liksom. Det var dels alltså mental energi, hur jag hanterade den. Sen hade jag också det året kontaktat en kostrådgivare och började intressera mig väldigt mycket för hur jag optimerar energin. Och bara att liksom ställa mig eller åka till en tävling och känna liksom att hela kroppen är så himla laddad nu. Ja, alltså det är ju så häftigt när man känner det liksom. Och då spelar för mig spelar placeringarna då liksom ingen roll, utan det är den där känslan att bara känna att man är, kroppen känns som ett krutpaket och det är bara att trycka på. Det är ju liksom det är ju så härligt.
Gud, vad fint att se dig så rörd över den känslan. Alltså det här, jag kan ju relatera alltså till att alltså så mycket man liksom får kämpa och liksom får spara energi, och när den finns där en sån dag, hur mycket det kan göra med alltså, upplevelsen. Det blir så mycket starkare tror jag för personer som kanske har kämpat lite på olika sätt. Det är så fint att se.
Ja, men det tror jag verkligen. Och det man får vara försiktig med, det är ju liksom, desto bättre man blir, desto fler vill också lägga sig i ens träning. Och det är ju också det är också jätteviktigt att när man känner att man är på rätt spår, att man verkligen liksom fortsätter på det. För det, direkt det börjar gå bra så vill folk rycka igen åt alla håll och kanter liksom, och ha en att ställa upp på olika saker och så. Och det, man måste verkligen liksom tänka till. Och det där kan vara jättesvårt om man är en person som tycker om att vara lite spontan och liksom hoppa på olika saker. Men när man jobbar med sån här problematik så behöver man vara ganska inkännande och försöka hela tiden backa och få ett helikopterperspektiv på vad man håller på med. Så även fast jag kanske inte till naturen är en superstrukturerad person, så har jag behövt verkligen bli ett struktureringsproffs för att liksom kunna hantera allting. Och det är tråkigt att säga nej, men det är ett stort jobb i allt med acceptansen också, att lära sig att säga nej till saker.
Alltså jag tycker det har varit så fint att prata med dig, Hanna, om det här. Jag tänkte, Sara, har du mer frågor till Hanna innan vi avslutar? Vad säger du?
Nej, jag tycker att det var fint att lyssna. Det var fint att dela med er. Jag tror att på både jag och många har lärt oss mycket om hur det kan vara. Och om man, jag tror att de flesta känner någon som har de här problemen. Jag tror också att många som vi pratar om som kanske har varit utbrända, gravida, stressade av andra anledningar eller så periodvis, så tror jag att man kan känna igen sig. Även om det inte är en livslång sjukdom, så tror jag att många kan ha nytta av att höra hur ni har jobbat och jobbar konstant med de här. För det kan ju ge tips till andra situationer som ändå kan kännas och tynga en på samma sätt.
Mm. Och det kanske kan vara skönt att se också två personer som jag och Hanna då, som är aktiva ändå, liksom har, vi har ganska bra liv båda två skulle jag tro, även fast vi lider av den här sjukdomen, att det går faktiskt att hitta ett sätt att leva med den, även fast det inte är lika lätt som för andra, men man kan hitta ett sätt att förhålla sig till den och leva ett bra liv, tänkte jag också.
Absolut. Men sen tänker jag också så här, om det är så att man är en person som älskar att prestera och ser att man kanske ligger lite i farozonen, så tror jag att det är jätteviktigt att arbeta förebyggande i såna här, med mycket sånt som vi gör också för att man inte ska hamna i någon form av utbrändhet eller så. Så att zooma ut lite ibland och kolla vad man håller på med.
Jätteviktigt. Ja, men tack snälla Hanna för att du fick ringa dig, och tack Sara för ett trevligt samtal idag.
Tack att ni delar med er. Jätteviktigt ämne.
Jättekul att vara med.
Ha det så fint.
Vi säger hej då till alla lyssnare också, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.